Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. På torsdag den 25 maj så är det dags för säsongens sista Specialisterna Comedy Club i Stockholm. Jag kommer att köra där Anton Magnusson och Albin Olsson också, plus en massa extra grymma komiker, för vi vill bjuda på en riktigt bra avslutning. Biljetter på underproduktion.se. Jag, Anton och Albin poddar även live med Specialisterna Podcast på Henriksberg i Göteborg den 2 juni. Biljetter till det finns på biletto.se. Den podden, Specialisterna Podcast, släpper vi för övrigt varje vecka och finns i alla poddappar. Glöm inte att lyssna på min stand-up-special också. En slapp timme som nu finns på Spotify. Och följ mig jättegärna på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Och vill du stötta Arkivsamtal så kan du bidra med en dollar eller två på patreon.com/arkivsamtal. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Peter Wahlbeck. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Behöver du någon närmare presentation?
Mitt emot mig sitter Peter Wahlbeck igen.
Mm, du har ju varit med förr.
Ja, är det ofta eller?
Som
dina gäster återkommer?
Ja, det är ganska ofta.
Jaså? Ja, det visste jag inte.
Nej.
Ganska ofta?
Ja, det är vissa gäster som återkommer med jämna mellanrum så att säga.
Varför?
För att de är roliga.
För att de är komplexa, har mycket att säga.
Ja, så kan det också vara. Det är kanske vissa som är mer intressanta än roliga.
Hur var nu frågan?
Behöver du någon närmare presentation?
Ja, det behöver jag ju tydligen, för att det är inte många i bland dina fans som vet vem jag är.
Nej, om man inte har hört avsnitt innan. Hur skulle du presentera dig för mina fans, som du så skämtsamt kallar dem?
Ja, jag är ju komiker på något vis, kanske för dem, för att de lätt ska förstå. Konstnär, komiker, och så är jag ju då din samarbetspartner nu i den här showen. Mm. Free as a bird, som du brukar säga.
Ja, du säger bird.
Jag säger bird, free as a bird.
Jag säger bird.
Du säger free as a bird. Det låter ju så fjolligt så att man undrar ju. Men har du andra sådana, när du pratar engelska, ja, låter det så fjolligt då?
Ja, jag får ofta mycket skit för att jag säger till exempel t-shirt.
Det är i kombination med i.
Ja, det är nog det äret.
Äret i kombination med vokaler är ju, det kallas ju diftonger då. Det blir ju då till exempel bådet, koven, hårtåg. Ja,
där har du ju en ganska speciell grej att du blandar rullande är och skorrande är i ditt språk. Det kan komma ibland, bara så kommer det. Att du pratar så här.
Men när jag gör det på scenen så gör jag det för att vara tydlig.
Mm.
Men inte så mycket kanske i vardagen. Nu är jag mer hamstardialekt. Men på scenen så när jag kommer upp och tar i med volym och använder rösten och stödet så där, då använder jag rullande där. Men nu, även nu vet man pratar lågt så här, rullande där låter lite konstigt. Men om man tar i och pratar högt.
Men Jag tror vi börjar ganska tidigt avsnittet med det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Då kommer här alternativen som både du och jag har att välja på. Mandopils, starköl. Red Bull i 6 olika färger och smaker. Currywurst Energy Drink. Fanta Zero. Gundel aprikossprit. Onikko Roshi. En japansk dryck som jag inte riktigt vet vad det är. Leninade. Lakris IPA. Bar Appleade. En 9-årig Rosita. Sen har vi häxblandningen. Och för tråkmånsar och nejsägare har vi vatten.
Mm, ja, men då hade jag ju tagit den här lakris IPA. Den är jag sugen på.
Okej.
Okay. Ja, den är ju väldigt, den låter ju väldigt intressant.
Då får du den.
Ja.
Då tar jag själv Fanta Zero.
Jaha, oj. Aspartam. Du vill ha en aspartam kick.
Ja. Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Jag har supit för mycket under den här turnén så jag försöker hålla mig lite nykter. Men när du tar en lakrisipa. Bryggd av någon som heter At Cosmopolska. Det var någon som gav mig den. Som hade med sin sociala medier namn på flaskan. Vad tyckte du om den?
Vad heter At Cosmopolska?
Cosmopolska tror jag han hette som han.
Jag måste säga att han har lyckats, eller hon. Mm. Den var faktiskt ganska... Det smakade lakrits och öl i en slags kombination.
Mm.
Den håller faktiskt, den funkar denna.
Ja, men grymt. Mm. Nu ikväll så avslutar vi vår stand-up-turné, eller mini-turné, Free as a Bird,
ja.
Som vi snackar om.
Mm.
Så vi har varit ute och rest genom Sverige i en vecka ungefär, sammanlagt.
Ja, vi var Malmö var vi söderut.
Ja.
Men så var det ju Halmstad och så över hos mig.
Ja, det var jag också. Och vi har varit lite olika städer. Det är 6 olika ställen, inklusive Stockholm.
Men det hade varit roligt att åka till Norrland. För det var ju hur länge som helst jag var där. Uppe typ i Sundsvall, Östersund, Umeå, Kiruna, Luleå. Ja. Sådana här städer hade jag velat åka. Sollefteå. Det hade varit kul att åka på dem. För att där har jag inte varit som komiker på säkert 10 år. Alltså.
Nej. Men det var rätt medvetet att jag bokade, alltså jag tänkte så att man ska testa lite hur det var att resa runt. Så jag tänkte så att vi börjar med en 5-6 ställen så får vi känna på lite hur det är att åka runt tillsammans. Mm. För det, man tänker ju, du är ju ganska speciell. Det är kanske inte det lättaste alltid.
Har du märkt att det är ganska problemfritt?
Alltså det finns ju ändå ett ganska stort problem.
Alltså?
Jag vet inte om du själv har tagit till det där. Jag har tagit upp det någon gång. Kan du gissa vad som är jobbigast med att vara på turné med dig?
Nej.
Du kan inte gissa det?
Nej.
Att du inte är så bra på att lyssna.
Jo, men jag lyssnar ju på dig.
Jag skulle säga att, ja men ibland, men kanske det är så här 10% av sakerna jag säger känner jag går in. Mm. Annars är det, nu är du lite mer skärpt liksom, eftersom det är skarpt läge. Men när man sitter i liksom en bil eller en turnésituation och sånt, då är du ganska gå på i liksom. Du pratar och när jag säger någonting så blir jag antingen för det mesta avbruten av att du kommer med något nytt. Eller att du bara stirrar ut genom fönstret och sen så pratar de något helt annat. För jag har tagit upp det med dig också. Och då har du sagt så här, ja det sa min sambo också, du lyssnar aldrig på mig Peter. Och att det är ju ett problem. Och nu när jag då frågar vad jag trodde att du tyckte var ett problem, eller när jag frågar dig vad jag trodde att du sa, var det ju helt som bortblåst. Du har ju inte tagit till det där, liksom.
Nej men alltså nej, jag tänker inte så. Jag går liksom inte in så jag vaknar på morgonen och säger att ja, nu ska jag gå omkring och lyssna, utan jag lyssnar ju på, jag vet inte, jag går liksom inte intellektualisera att nu ska jag tänka och lyssna och vara lyhörd, så, utan jag är som jag är på något vis.
Ja, det, jag tror inte, nu,
du menar på att, men det är nog svårt att förändra sånt beteende, jag men jag tycker det. Att du har ju varit bra på att ta plats, tycker jag.
Jo, jag är mitt bästa. Men ibland så är det lite frustrerande.
Alltså, det som är roligt med det är att du tar plats ju så gott du kan. Du behöver inte mer plats. Du tar den plats du har ju skapat dig ett revir. Du tar ju den platsen du behöver. Du behöver inte ha mer plats.
Du tycker 10% är bra nog för mig.
Nej, men så är det ju inte. Du är ju 50%.
Det är nog i ditt huvud bara.
Det är ju absolut 50%. Det är ju absolut 50%.
Ja, men jag tror inte det. Alltså, så...
jag kan säga en sak som jag tror, om jag får ge dig lite kritik. Det är ju att du ibland är frånvarande i din... Man kan sitta och prata med dig, man sitter och äter på restaurang. Då kan du plötsligt bara ta upp din telefon och börja fibbla med den och ge dig in i att svara på något sms eller håller på Facebook eller Instagram eller någon annan sociala medier. Du är ju frånvarande, det är ju rätt mycket. Jo. Plötsligt så hamnar du i den och det är ju väldigt oartigt.
Men det är ju för att du man kan liksom fastna i rant.
Nej, men det är ju för att då får jag fråga dig så här. Hallå, lyssnar du? Lyssnar du? Säger du, men det kan man. Du kan inte vara så simultanmässig så att du liksom kan göra på det viset, tror jag inte.
Ja, men det blev så efter ett tag för att ifall vi sitter på en restaurang och så kommer du in på någon lång harang om till exempel husen som du håller på att bygga. Och så försöker jag byta samtalsämne eller liksom... Ibland frågar så här till exempel, så här, hur länge har du bott där? Och du bara fortsätter utan att ha hört. Och då till slut zonar jag ut och tröttnar på att lyssna. Och jag känner att det skulle kunna vara att du har din egen podcast där du bara sitter själv och skiter i liksom, att sitta någon mitt emot dig. Så till slut tröttnar jag och bara tar upp mobilen. Okej, låt honom hållas då. Då gör jag min grej här borta medan du gör din grej.
Ja, men det stämmer ju inte riktigt, för du gör det ju flera gånger om dagen, kontinuerligt hela tiden. Du är ju din mobil hela tiden. Den är ju väldigt viktig i ditt liv.
Nej, det är nog bara när jag är med dig.
Nej, så är det ju inte. Nej, du ska inte göra dig bättre än vad du är. Du är fast i mobilträsket, du kommer aldrig komma ur det. Du måste hålla på med det här sociala medier hela tiden. Det är ditt jobb.
Alltså det är ett bra sätt att marknadsföra sig, men det är också ett sätt för mig att fly i verkligheten när jag känner att här, alltså det är ibland för lite känslan att det är som att vara på turné med en schimpans. Alltså så att man kan få en viss kommunikation med den här schimpansen, liksom att den lyssnar lite, men för det mesta bara hoppar den runt och skriker och babblar och gör sin grej liksom. Och det är en väldigt rolig schimpans, publiken uppskattar den här apan. Men det är också ganska påfrestande att försöka...
Det är rätt bra jämförelse, men riktigt så är det ju inte.
Nej, det är inte riktigt så. Men du är mer än människa.
Nej, men du är ju modig som ger dig ut, kastar dig hän och vill vara stupkomiker. Och är med i matchen och kommer ju med smarta. Du har ju bestämt dig för vad du tycker är roligt och inte roligt. Sånt. Du är ju rätt så bestämd och självsäker liten kille liksom.
Ja.
Men du är ju inte ung längre egentligen.
Nej, det har jag aldrig sagt.
Du är 40 år.
Jag är 39.
Det är ju rätt gammalt.
Ja, det är rätt gammalt. Och sen också en incident på en restaurang då. När vi var i Linköping tror jag det var. Och vi skulle käka lunch. Och du tyckte att maten var otjänlig, som du uttryckte det. Och fick ett mindre utbrott på personalen.
Nej, det var ju bara en.
Ja, det var en gång, men det ändå liksom...
Du vet att jag gick på han som sprang kring och var lite stroppig där och spelade chef. Han var ute och läxade upp någon i sin personal där om att de hade gjort i ordning uteserveringen lite fel. Han sprang omkring där och då högg han och sa att det här maten var... Det var ju ingen bra mat, det var ju någon slags rotsaker som de hade... skulle friterat eller grillat då. Han påstod att det var gjort idag. Det var ju helt ljummet. ljummet och så var det sån här blank, lite hal yta som grönsaker får när man vet att den har legat i kylen en natt. Mig lurar de inte.
Du ställde till en scen där på restaurangen, ska man kunna säga.
Det var ingen som såg det, men du och jag ju.
Och han, det var ju lite folk i...
Scenen var ju det att han käftade emot, och det ska man inte göra. När man jobbar på restaurang, då ska man bara lyda den som tycker att maten är dålig.
Och han sa ju också så här att okej, vi kan göra en ny rätt till dig. Men då blev du bara ännu argare, för då tyckte du att han käftade emot.
Nej, men då visste man att det skulle vara 20 minuter. Vad så han skulle sätta på någon. Men vad då? Liksom, de fick ju sin chans. Det måste ju vara högre kvalitet än den här röd linsbiff som var alldeles torr. Ja, det förvånade mig att du åt upp skiten.
Ja, alltså för min del så är det så. Man kan ju äta det och så blir man mätt. Det smakade kanske inte jättegott. Men jag tänker, man behöver inte gå tillbaks dit. Det känns som det blir en skönare stämning om man bara äter upp och sen
jag
drar
därifrån.
Jag
tänkte så här att så fick jag in och sån här sajspett som var helt bara uppvärmda. Förmodligen i mikron till och med. Det var ju inte grillat eller någonting. Så fick jag sån potatis.
Det var din ersättningsrätt då.
Och så försöker jag förklara för honom att det här gräddfilen som de hade gjort tzatzikin på. Det var sån här billig gräddfil för det hade skurit sig. Och sådär äckligt vattnig så när man gör en dålig tzatziki. Och så var det sån här potatis som var precis. Jag känner igen den smaken från när jag gick i skolan. Sån här skolpotatis. Då tänkte jag så här. Och så var de olika färg. Någon var vit, någon var gul inuti. Så tänkte jag så här. Innan jag gick så tänkte jag, ska jag på något vis sätta spiken i kistan och säga, du, killen, kom hit. Det var länge sedan jag åt sån här skolpotatis. Det var rätt intressant, ungefär som en historielektion. Tack ska ni ha.
Ja, men det blev en ganska obekväm stämning.
Tycker du
det? Ja, jag tyckte det.
Och
jag
frågade. Sanningen.
Alltså, sanningen, man behöver inte alltid ta fram den. Om du tycker någon är ful på stan, behöver du inte gå fram till den personen och säga, fan vad du är ful.
Jo, de jobbar med mode, så.
Men jag frågar också så här, är det inte jobbigt, tycker inte din familj det är jobbigt om ni är på restaurang och du så här liksom klagar och ställer till en scen, så sa du, jo, det är klart de tycker. Men man måste ju säga, man kan ju inte bara acceptera. Men det går ju faktiskt då.
Du vet att när vi ska gå på restaurang, familjen, då ber de mina, snälla pappa, säg inte att maten är dålig nu om du tycker det, snälla. snälla. Det är Norea med, min dotter, hon säger likadant, snälla pappa, snälla. Lova att inte du klagar på maten, lova att du inte klagar på maten.
Ja, det var obehagligt, tyckte jag. Det var... Du fick något mörkt i blicken och så började brusa upp och blev ganska aggressiv mot den här...
Ja, det var ju faktiskt. För att just att han började käfta emot, det var ju jobbigt. Så här, det är ju som att, alltså, tycker du det? Och jag...
Ja, men det var ju att du...
Men just att inte de accepterade där att maten var dålig, att jag bad honom provsmakade på något vis.
Det var det han gjorde, men som vanligt så var du inte världens bästa lyssnare, utan du bara sa... Och titta här, det här är okänligt och det här, vad ska det här föreställa? Och du bara höll på, det tog liksom, det gick 5 minuter. Och sen och han försökte bryta in och säga så här, låt oss fokusera på en lösning här. Vi kan göra en ny rätt åt det. Och då blev du ännu mer arg för att du tyckte att han käftade emot.
Ja, precis. Att han inte accepterade att maten var äcklig. Alltså, just att typ att, ja, det ser verkligen äckligt ut. Jag ser just att det var så där bränt i ändarna av varje sån här liten... någon slags rotsakspomfrit som var vit och hal. Mm. Nej, det var förvånande med att du kunde äta sån okänlig mat. Men det ligger nog... Det ligger väl i ditt accepterande av så att säga... makt. Du är en så att säga en underhuggare, en som man kan sätta sig på. Alltså nu så försöker du göra det liksom större än vad det är. Det var ju bara en minut han käftade emot. Ja, sen så fick vi in då den här lösningen som var precis lika äcklig.
Mm. Det var ju ett ställe som
Linköpings inte... bästa läge med mycket dålig mat.
Nej, men vi träffade också ett av dina barn på den här turnén i Göteborg.
Mm.
Han var lite mer normal än vad du är, skulle jag säga.
William och du, ni hade lite samma, han uppskattade ju dig ju. Han hade ju sett lite vad du höll på med och han, vad jag förstod så hade du, ni hade lite samma gemensamma, vad heter det, referenser eller?
Mm, det hade vi. Och jag frågade så här, honom då ifall du alltid varit sån här som du är nu, eller om du liksom blev värre och värre med åren. För jag tänkte att så här, du bara blev konstigare och konstigare med åren. Men han sa att nej, det är tvärtom, att du var som konstigast när du var kanske 30 eller någonting. Han berättade att det fanns en del anekdoter. Någon gång till exempel du hade försökt inta slottet i Stockholm.
Ja, det hände ju att man var lite full och dum och ung och vild, att man, jag vet, man gjorde lite olika så här, olika spel. Man fick lite olika spel. Det hände ju.
Jag vill höra den här historien från början. Hur gick det till? Hur började det?
Nej, men det var jag och några kompisar. Vi var på fyllan och så skulle vi då... Alltså det handlade ju inte om interslottet. Det var att vi latchade lite med högvakten. Mycket mer var det ju inte. Det gick lite i marsch där på Lejonbacken och sånt.
Hade du tagit någon form av psilocybinsvamp?
Nej.
Då går ju historierna isär här. Blev du arresterad eller vad hände?
Nej, faktiskt inte. Inte den gången, men det har ju blivit det vid andra tillfällen. Men det är ju kanske en eller två gånger och sånt. Men det hände ju att man löjlar sig lite grann då. Men det var ju, du vet, innan man är med kompisgäng, den ena ska vara värre än den andra, va? Så blir det ju sådär dumt. Och lite överdrivet då.
Jag hörde även att du hade bitit Micke Persbrandt på Spybar.
Ja, men det är också en sån grej. Det är också en skröna. Det var ju att jag bet honom i armen bara för att han tog ett polisgrepp på mig. Och så kom jag till loss. Så bet jag honom i armen. Men sen blev det ju då i tidningen bitit i örat. Så han blödde och sånt. Det var ju bara dumt. Så det var ju också en sån tidningsgrej på något vis. Men herregud, sån här dumma grejer man har gjort i sina dagar, det där är ju ingenting mot vad man har varit med om på riktigt. Du vet vad, allt möjligt skit.
Vadå, till exempel?
Man har ju gjort dumma grejer hela tiden och haft utspel och sånt. Men det är svårt det där när människa då är liksom en spelevink och en clown och en människa som tar plats, det är ju svårt för oss. Vi är ju en utdöende ras.
Folk som tar plats?
Ja, vi är en utdöende ras.
Det tror jag är ganska konstant typ i samhället som tar väldigt mycket plats. Alltså så här, det har nog funnits på 1800-talet och det finns absolut lika många idag som liksom kräver mycket uppmärksamhet och plats i samhället.
Ja, men det nu när vi är inne på ämnet där uppmärksamhet, det var ju på... Jag växte ju upp hos en fosterpappa som var ganska sträng mot mig.
Mm.
Min mamma gifte sig med en annan man.
Mm.
Och det här var ju tidigt 60-tal. Och jag var väl älskad som ett fosterbarn, men inte mycket mer. Och han tog ju mycket plats och var ju väldigt sträng. Det var ju strängt på den tiden. Mm. När han växte upp så... örfilen låg i luften på 60-talet i de svenska folkhemmen.
Mm.
Det var strängt och det gjorde ju att man fick utlopp för det i skolan.
Alltså
när man för den här hårda hållningen hemma. Mm. Så när man kom ut utifrån hemmet då, på fritidsgårdar, i skolan, i korridorerna, på rasterna och sånt. Då var det ju som en frustration som ville ut på något vis.
Mm.
Och då blev det ju, skapade ju då någon form av självhävdelse. Och på det viset så kan man ju säga att jag kom in med teater och underhållning. För där fick man ju någonstans till och med betalt. Det är ett yrke att på något vis ta plats och synas och se på mig.
Mm.
Någonstans har du väl du också det i dig?
Ja, absolut. Jag...
Men var kommer det ifrån?
Det kan man ju analysera om man vill. Jag är ju kortvuxen och mellanbarn och det kan man väl liksom, man kan säkert hitta någon förklaring. Men det kanske också bara är som att vissa föds med absolut gehör och så är det vissa som föds med ett stort uppmärksamhetsbehov.
Ja, det vet jag inte.
Det kan också vara genetiskt eller någonting, jag har ingen aning om.
Genetiskt?
Nej, ja, det skulle det kunna vara.
Ja. Du vet, jag tror ju mycket på det här med reinkarnation och sånt där. Jag är helt övertygad om att jag har levt som underhållare och artist i tidigare liv. Jag har ju fått såna här starka vibrationer, till exempel när jag varit på amfiteatrar och sånt. Vi spelade mycket på såna amfiteatrar.
Det här har du pratat om tidigare. Och det är liksom... Jag orkar inte riktigt höra på det här reinkarnationssnacket som är så, det tar sån tid. Och när man frågar lite så här, jag frågar dig så här, vad har du för källa på det här liksom, när du berättar om liksom massa fakta om reinkarnation, och så sa du källa, ja det är Gud själv. Och det är så här, då är det ju kanske inte en schimpans, men i alla fall en person som är riktigt dum i huvudet.
Nej, men det är ju Gud själv ju.
Ja, men nu, det där är...
Det är ju egentligen samma, och grejen är ju den att jag försöker ta fram i föreställningen när jag har mitt lilla ateistsnack där, ateistisk omgrop som vi pratar om, det är ju det när jag då driver lite med religion och sånt. Egentligen är jag faktiskt fast i samma fälla, eller samma argument, att det är ju Gud själv. Jag kan ju inte, de författare som jag läser esoterisk litteratur kring, om reinkarnation. När de säger att de skriver detta för de har en självupplevd verklighetsbild av gudomen. Så är det ju samma sak som en muslim eller någon annan som skriver någonting. Att jag läser ju Koranen för det är ju självupplevd av Muhammed som har fått det av Gud.
Ja, men allt det där är ju bara trams liksom. Och det är rätt mycket, vi har pratat mycket om din eventuella liksom, dina fördomar, eller du har ju blivit anklagad för att vara rasist, bland annat av mig kanske några gånger. Nej, men ibland kommer du med såna här liksom skitfakta utan någon källa, som till exempel du sa så här att visste du att det finns 40 miljoner muslimer i Europa och 60% av dem lever på bidrag. Den fakta bara kastar du där. Och när jag frågar så här, kan du visa mig en källa på det liksom? Kan du bara en Wikipedia-post eller vad som helst? Då bara viftar du bort det som att du inte skulle behöva. Nej,
så var det inte. Så var det inte. Utan när jag sa att det var 40 miljoner muslimer som levde i västvärlden och flytt från elände och krig och eventuella krig och ekonomisk misär. Så ändrade jag det från 60% bidragsberoende till 40%.
Nej, jag ifrågasätter det.
Nu kan jag gå med på att de där 40 miljoner muslimerna kanske lever bara på 25% i bidrag.
Men var får du de här siffrorna ifrån?
Ja, men det är ju hypoteser som jag får från Gud.
Du är helt slut i huvudet. Du är bara...
Men vad är din källa? Vad är din källa? Gud.
Ja, det du har ju... Det är svårt att argumentera, det är svårt att diskutera.
Så är det ju naturligtvis när du pratar mot oss som har vi som använder Gud som källa. Ja. Du kan ju aldrig käfta emot. Jag är ju överlägsen eftersom att jag säger att min information kommer från Gud.
Ja, du är underlägsen eftersom du gör det till en komplett idiot.
Nej, jag använder Gud och i Guds namn hävdar jag saker och ting. Och du kan aldrig nå mig då.
Nej, men det
är därför som jag säger att nazister är så korkade att de inte använder Hitler som en gud. För då hade de ju kunnat ha Hitlerkyrkan och använda hakkorset som en religiös symbol. Du hade aldrig kunnat nå dem. Men vem tillber du? Vad är din bibel, bästa nazist? Jo, Mein Kampf. Ja. Vad är det som säger att Mein Kampf är inte bättre än den vanliga bibeln? Jag hävdar att Hitler är en gud. Det är så de ska använda religionen. Men det har de inte fattat. Och då skulle samhället inte kunna göra någonting. För det är ju deras religion. Och vi har religionsfrihet.
Ja, alltså du är så dum så det inte går att diskutera med dig. Alltså det känns som att det är verkligen... Det är som en schimpans som kan prata i mångt och mycket. Och som är, fast det är det som jag tycker är det roliga, att det har blivit extremt mycket freakshow det här, att jag åker runt på turné med dig och visar upp något av en galning.
Ja, men det är därför vi behåller de här löjliga kläderna ju.
Ja, det blir ju det. Det blev en freakshow, det blev väldigt, väldigt roligt. Alltså folk har ju sagt att de har skrattat så de gråtit och vissa har sagt att det är det roligaste de sett. Men så på scenen så tycker jag det är skitkul. Men sen när man ska försöka ha någon slags intelligent konversation offstage, då är det ju...
Men det är ju för att du har bestämt dig för att det inte finns en andlig värld.
Det har jag inte bestämt mig för. Kommer du med visar du mig något bevis på det eller har några bra argument för att det skulle finnas det, då är jag beredd att ändra min åsikt.
Ja, det är faktum alltså, är att jag tror inte man kan bevisa den andliga världen. Men du kan ju lita på att de som berättar att de har upplevt den inte ljuger. Det är ju det gör jag.
Men man kan ju förföra sig vad som helst.
Ja, men det är ju det som naturvetarna säger. Att det är ju massa spökerier med det undermedvetna och allt vad det är. Det tror inte jag. Jag tror att folk som är fullkomligt nyktert och klara upplevt en andlig dimension inte ljuger. Jag litar på dem. Och då kommer man i den diskussionen. Vilka ska du lita på? Fyllon eller akademiker? Då hamnar man ju lite grann där.
Ja, det går säkert att kombinera. Men en intressant också vändning. Det var,
kombinera fyllo och akademiker.
Ja, det kan man ju. Det är många fackade akademiker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En rolig grej var ju när du då fick reda på att jag har en delvis judisk bakgrund. Det blev en väldigt rolig grej på scenen liksom, när du
kommenterade. Jag visste inte det.
Nej, men det var väldigt roligt.
Jag träffade din mamma och då såg man ju faktiskt att hon hade lite så här judinna-drag faktiskt. Mm. Hon var väldigt söt.
Det blev hon väldigt glad när jag berättade.
Hon såg väldigt bra ut. Mm. Jag har alltid haft sådär, jag tycker ju att folk från Mellanöstern ser ju väldigt bra ut när de har sådana här näsor som är lite raka sådär, tar lite plats i myllet, precis som min egen. Fast tyvärr är min ju kvaddad av doktor Müller som skulle bromsa ett näsblod på 70-talet och tryckte upp en halv meter remsa så att brosket sprack.
Aj, aj.
Vet du vad han sa då när jag satt och skrek som en stucken gris?
Mm.
Så.
Men du berättade också att du har delvis en judisk bakgrund också.
Ja, man spekulerar ju det för att jag tittar på bilder på min egen biologiska far. Så skiljer han sig ju. Han växte upp i Huskvarna, precis norr, alltså runt omkring Jönköping, Huskvarna där.
Mm.
Om man tittar på hans barndomsbild så ser man att han är ju helt olik alla andra. Han är ju verkligen stora mörka ögonbryn. Han ser verkligen väldigt judisk ut.
Mm.
Och då spekulerar man ju i att det var en judisk affärsman som gjorde en kvinna med barn där. Och det blev min biologiska pappa då. Och sen så betalade han pengar till en göteborgsman. Som var dessutom rödhårig då. För att han tyckte så mycket om den här kvinnan. Att han inte ville att hon skulle göra bort för att då kanske det att hon skulle skada sig. Vi pratar ju 1917 nu.
Men du berättade att den här judiska affärsmannen hade avslöjat det på sin dödsbädd. Alltså hade bekräftat det.
Nej, mannen som betalade pengar till där han växte upp, där min pappa växte upp. Han berättade det, att han hade fått pengar från den här judiska affärsmannen.
Alltså han som hade fått ta på sig faderskapet då.
Mm, precis.
Så ja. Han berättade att det var en judisk affärsman som var den egentliga pappan.
Ja, precis.
Och som hade då betalt pengar.
Precis. Så jag är lite inne på att ibland när jag tänkt så här att jag skulle ta och göra sån här gentest. För att man kollar i blodet.
Mm.
Jag tror att det är väl så att man ska. Det vet du bättre, du som är jude. Eller har judiskt prova. Att man ska kunna kolla genomet om det ligger. Så du kanske och jag kanske skulle ha något likvärdigt.
Tror du verkligen att det kan synas
i genomet? Jag tror det.
Det är så jävla konstigt.
På moderns, på moderns sida kan du nog det. Tror du inte det?
Nej.
Det har jag läst.
Jag har läst. Det måste vara
du ganska... sådär att du ska kunna kolla om du tillhör...
Att det finns en judisk gen.
Det finns en, att du har någon sån adels... Du kan se att du är en sån adel. Du tillhör ett visst, en visst släkt.
Ja, en viss släkt kan man ju kanske... Alltså så här, att du har gemensam liknande DNA som liksom din familj. Men det kan ju inte finnas en universell judisk DNA eller gen.
Det där får vi kolla upp.
Det kan vi... Det får vi
kolla upp.
Det är intressant. Men så du växte upp då med...
Nej, jag växte ju upp med min fosterpappa då. För att min mamma och min biologiska pappa, de var bara tillsammans så där spontant. Och de träffades ju i Halmstad på tidigt 60-tal och hade någon romans. Men så gick han ju vidare i livet och hon vidare i livet. Och så föddes ju jag då.
Mm.
Utanför äktenskapet som det hette då. Och fick växa upp då med min fosterpappa då. Och mina halvsyskon.
Men din pappa, hade du aldrig någon biologiska pappa?
Jo, sen träffade jag han. Mm. När jag var runt i 10-11 års ålder. Mm. Träffade jag honom igen.
Och var det han då, som kontaktade dig då? Eller var det?
Ja, det var min mamma som gjorde det på min begäran. När hon hade skilt sig från fosterpappan.
Mm.
Och då så... För hon sa att ja, din riktiga pappa lever ju då när det visade sig då vid skilsmässan att det kom fram då att jag inte var han.
Ja, du trodde att det var din biologiska pappa som du vuxit upp
ja, med? Ja, precis. De sa det när jag blev lite äldre då. Men då när jag umgicks, så jag började umgås med min biologiska pappa i tonåren.
Mm.
Faktiskt. Och vi fick en bra relation.
Men ville inte han ha kontakt med dig då innan du blev tonåring?
Ja, jag vet att han skickade väl några brev ibland och undrade hur det var med pojken och hur det stod till och så med hennes äktenskap och mår han bra och sådär. För att han fick ju... Men jag tror inte att han betalade i och med att fosterpappan tog på sig som ett fosterbarn så han slapp väl betala.
Men hur var din biologiska pappa?
Nej, han var ju fantastisk. Han var ju sån här en sökare kan man säga.
Mm.
En människa som sökte efter kunskap i den var ju själv kunde dansa och hade spelat, han var musiker, kunde spela musik och sånt där.
Mm.
Och han var också vegetarian då. Mm. Den tidens vegetarian. Han kom ur den vegetariska skolan som växte fram innan kriget. Mellan första och andra världskriget så hade man ju en hälsorörelse i Sverige.
Mm.
20-30-talet fram till kriget så var det ju en blomstrande med... Ja, det hette ju värlandister. Det var den tidens vegetarier, alltså den tidens form av vegetarisk då, sådär att inte man skulle äta kött och fisk och så, för att utav hälsosynpunkt då. Men sen under kriget så föll det tillbaka, för det handlade mer om att överleva.
Mm.
Så att jag fick ju lite så här skolning av honom om just som med hälsa och sånt. Och sen så blev ju droppen då när jag fick...
Men var du vegetarian innan dess?
Nej, jag var inte det, utan jag blev vegetarian då 77 när jag jobbade på Scan.
Mm.
För min mormor jobbade i restauranger på Scan. Så jag fick ett sommarjobb på Scan. Mm. Och efter den sommaren så blev jag vegetarian. Och då uppmuntrade min biologiska pappa då. Vi träffades ju ibland på lov och vissa helger och på födelsedagar. Sånt. Så då uppmuntrade han ju och gav mig lite litteratur och så. Han sa ju då till exempel att nu kommer de hacka på dig. Ja. Att du är vegetarian och tagit det här valet. Så nu måste du ha lite argument också att komma med.
Mm.
Han gav mig lite sån litteratur och sånt.
Vad jobbade han med?
Han var ju konstnär. Det var ju det som var det absurda. Han var ju...
Han var bildkonstnär.
Han jobbade professionellt och satt och målade av porträtt. Och det kunde vara folk som ville ha målningar. Så han hette ju Karl-Erik Rundberg.
Mm.
Så jag fick ju ta min mammas födelsenamn då.
Mm.
Så han hette ju... Och i hela den trakten kring Anderstorp, Gislaved, där vi var i Gislaved och käkade.
Ja.
Så där är dräller av tavlor i hemmen som han har gjort.
Mm.
Mm. Det kan vara på kor i någon sommarregn. Det kan vara någon sån här ordensman. Det kan vara någon vd för något lokalt plastföretag. Det är Karl-Erik Rundberg.
Blev du besviken på honom att han inte var närvarande under din uppväxt?
Ja, det kan jag väl säga att jag... Men jag hade ju en andra pappan då på ett sätt, va? Det var ju mer traditionell uppväxt så enligt den klassiska skolan. Men min mamma var hemma fru och så.
Mm.
Han kunde inte göra så mycket. Det var ju inte... vad kunde han göra på något vis? Han levde ju med en annan familj. Besviken vet jag inte, men jag tänkte mycket så här att jag försöker undvika det för mina barn då, att liksom vara närvarande. Det tror jag. Men en rätt rolig grej, när jag började med konst själv då, för 30 år sedan, hade min första konstutställningar, då levde ju han fortfarande.
Började du med det samtidigt som stand-up ungefär?
Jag började med det tidigare.
Tidigare än stand-up.
Hade lite sån här obskyra utställningar tillsammans med kompisar i Halmstad i tomma butikslokaler och sånt.
Mm.
Och runt omkring. Och gjorde modern kladdkonst då. Och då sa han ju att kalla det här konst, det är ungefär som att jag skulle gå och köpa en fiol och sen sätta in en annons i tidningen att nu har jag konsert på Stora Teatern. Nu har jag fiolkonsert på Stora Teatern.
Det var dåligt,
och det är ju lite grann den tesen jag har mot er stupkomiker, att man kallar sig stupkomiker, så går man upp på scenen och bara står och dösnackar och så kan ingen käfta emot. Du kallar det för stand-up comedy, du och dina kollegor, ni kallar det för stand-up comedy och ingen kan säga nej, det är inte stand-up comedy för ingen skrattar ju, ni står ju bara och pratar. Och så är det ändå stand-up comedy, för att det är ju vad du hävdar, det är ungefär som modern konst, va? Samma grej. Men du köper en fiol, nu skrattar, har jag konsert.
Du bara säger att ingen skrattar åt det jag och mina kollegor gör. Och du, när man frågade, jag frågade innan vilka komiker du tyckte var bra i Sverige. Då tyckte bara att du själv var bra och ingen annan. Alla andra var dåliga. Och jag försökte se någon slags glimt i ögat när du sa det, men det verkar som att du tycker det på allvar.
Nej, jag var faktiskt på Johan Glans föreställning i Halmstad tillsammans med mina barn. Vi skrattade från början till slut.
Okay.
Men sen kom jag på efteråt, vi satt och pratade om showen, vad var det han pratade om? Och då satt vi alla tre som fån. Vi kom inte ihåg någonting av vad han hade pratat om.
Nej.
Och det är väl lite grann... just essensen av det också på något vis. Att det går in i ena örat och ut genom det andra.
Så du tycker inte han är bra då heller?
Jo. Det är ju som en slags konsumtionsvara på något vis. Som en hitlåt. Du lyssnar på den lite grann. Sen så glömmer du bort den. Och sen så, just det, den här gamla. Men om jag hörde om showen skulle jag nog komma ihåg den.
Ja.
Men jag minns att det var jätteroligt. Vi skrattade mycket. Men förstår du, kan du inte hålla med om ändå? Erkänn att det finns folk som har gått upp på olika scener, stand-up-scener, och sagt att jag vill vara stand-up-komiker. Och de har inte det här som vi kallar funny bones. Man måste vara rolig in i benet. Jag kan inte säga att de inte skrattar åt dig, för det gör de ju. Och du har ju någon form av komisk tradition ur dina serier och dina finesser och dina rapplåtar och sånt. Du är ju någonstans, du har ju valt en humoristisk kulturgärning.
Ja.
Men det finns en del som inte har på en scen att göra. Och så säger du så här då. Ja, men de måste ju få prova sig fram. Hur ska vi annars få nya namn?
Mm.
Och jag håller med dig.
Det vet jag inte vad jag har sagt.
Men jag tycker, lite grann har du resonerat
så. Jag är ju lite åt det hållet. Alltså jag tycker det är klart att alla ska få testa. Man kanske inte är bra från början. Men sen är det också liksom, vem som helst kan ju säga. Ja, men det är väl som allting. Att även om det är en dålig fotbollsspelare. Så är det ju ändå fotboll kanske de håller på med. Men det kan inte, de kan inte så bra fotbollsspelare.
De har bollsinne, menar du?
Ja, de kanske är dåliga fotbollsspelare men de inte har bollsinne. Och de blir förmodligen inte professionella fotbollsspelare om de inte har talang. Det är samma sak med komiker. Det är klart att det är stand-up de håller på med, även om det inte är bra stand-up. Och sen så kanske de inte kommer bli proffs. De kommer inte kunna leva på det.
Men vi tar han Carl Stanley som ett exempel.
Ja.
Han är ju en ny stjärna på himlen då.
Mm.
Första gången jag såg honom så skiljer han sig definitivt från de flesta. För att han har ju den här funny bones.
Mm.
Han ser ju lite rolig ut.
Mm.
Han är lite mullig och lite sådär skånsk och lite gullig gubbe på något vis. En slags ja, Edvard Persson i 2000-tals förpackning. Han kan gå långt, för han har ju det på något vis.
Mm.
Men vissa, och det är ju taskigt, och jag vet ju att jag har sårat människor på det viset. Det är många som vill vara komiker. Sen finns det ju sådana här kändisar som vill leva sin dröm.
Mm.
De vill också upp på scenens tilje och vara komiker. Mm. Och de vet att de lyckas för att de är kändisar, för de har en publik. Och när publiken ser sin kändis så håller de käft och lyssnar lite artigt. Och lyckas de vara lite roliga så blir det bra, för då kan de kalla sig för komiker.
Jo, men du, så är det ju. Du började ju ungefär med stand-up och konst samtidigt. Och stand-up är det inget snack om att du har funny bones. Alltså kanske en av de liksom mest tydliga funny bonesen i Sverige. Och det har ju gått jättebra liksom. Kanske har fått en dipp på senare tid. Men du har ju ändå haft liksom en karriär som komiker. Men med konst så har det ju inte gått speciellt bra för dig. Alltså det är ju inte...
Nej.
Det är kanske där då att du inte har den här visuella talangen som vissa konstnärer har. Eller det här, alltså det uttrycket. Och där så har du ju ändå fortsatt för att du tycker det är kul. Och du säljer tavlor för att du är känd i viss mån också.
Mm.
Så där,
ja, det är helt rätt.
Där så sitter du nu och liksom skäller ut komiker som gör det.
Jag har inte
det,
skällt som, ut, du vet
nej, men du sitter och...
Raljerar och säger sanningen.
Ja, men det är exakt gör, fast omvänt om med konst.
Och du, som sagt, gör nu inte om kyparens misstag. Käfta inte mot, utan bara lyd.
Nej, men jag vill höra dina argument. Håller du med om att det är samma sak du gör med säga, konst då, som de du raljerar om?
Men jag kan säga
att
det, alltså när det gäller
lyssna konst... Lyssna nu. Nu ska du lyssna. Det du gör med konst, är det samma sak som det du just raljerar om stupkomiker? Att du är en person utan talang som bara går upp och tar folks tid och uppmärksamhet och liksom som kändis då får en viss publik trots att du saknar den här talangen som krävs för att bli framgångsrik och bra och uppskattad. Du kan ju lika gärna sitta och raljera då om dig själv, att det du gör inom konst som du raljerar över att stupkomiker gör.
Det är en lite dålig jämförelse, för att insatsen att måla en tavla är faktiskt väldigt betydande och tar mycket tid och
det
är ganska
att hålla på stand-up också.
Nej, att gå upp och hålla på och bara stå
de,
och dösna.
Många står och skriver skämt.
Ja, men det är ju för att folk, alltså det är ju inte så här, det är ju inte som i England. What the fuck, be funny for God's sake. Folk sitter ju så här och dumflina och är artiga.
Ja, så gör de ju med din
men,
konst också.
Men låt mig svara på konsten.
Det
för det första så missade du ju den senaste utställningen.
Jag såg ju när ni höll på att hänga upp den.
Det var ju bra tavle.
Nej, det är dåligt.
Det kan ju inte säga.
Jag kan säga det på samma sätt som du säger att de flesta svenska ställer.
Du kan inte säga att det är dåliga tavlor. Det finns någonting i de verken som är faktiskt... De är snuddande... Jag kan säga så här, de har färg, de har lite humor, de har en berättelse och de är moderna och lite tuffa och faktiskt jävligt fräcka.
Så varför är du inte framgångsrik konstnär?
Jo, men det är framgångsrik och framgångsrik, de säljs ju.
Det, är för att du
det finns ju inga kvar.
Det är för att du känner
det kan jag inte påstå, för då skulle jag ha sålt mer.
Vad sa du?
Ja,
men det är för att de är dåliga.
Alltså
vem som helst en stand-up-komiker kan ju också säga så här: kolla här, mina skämt, de har ett budskap, de har humor, det är, alltså, vem som helst kan ju säga att de själva är bra. Men det är väldigt få som tycker att dina tavlor är bra.
Nej, det kan jag inte hålla med om. Jag måste bestrida den.
Det är säkert samma sak med de här stand-up-komikerna som du
raljerar. Vi har ju ändå målat i 30 år och i princip så finns det inte en tavla på lagret kvar från den senaste utställningen. Jag hade utställning nu i Höganäs och vi sålde alltihopa. Både stora och små. Jag lägger mig ju väldigt lågt i pris därför att jag försöker slå mig in på marknaden. Och ju mer, så att säga, jag tror att det tar väldigt lång tid att etablera sig. Du har ju allting emot dig också för att komma in i konstens finrum för att göra de brutala verken som kan bli riktigt coola i framtiden. Därför att du just är kändis och komiker. Ingen tar ju dig på allvar, de som jobbar med konst professionellt.
Du börjar ju ungefär samt, du börjar innan med konst, innan du börjar med komik, innan du var känd.
Jag har ju ändå haft stor konstutställning i Halmstad konsthall och sånt. Det är ju 2 års kö och utvald och sånt. Ja. Så det
men
finns,
det är också
finns
så,
ju något.
De komikerna som du tycker är dåliga, de säljer ju ändå biljetter. Det är samma argument som du har nu. Skulle jag vara dålig, mina tavlor säljer.
Men det är men samma Simon, du måste ha klart för dig. Lyssna nu vad jag säger till dig. Svensk stand-up comedy suger. Du måste ta det till dig. Det suger något fruktansvärt.
Det håller
de suger 10 gånger mer än mina sämsta tavlor. Och de finns inte kvar.
Men
det,
inte
du kan ju inte säga att de säljer biljetter. Det senaste nu är ju det här roasteriet. Man ska hålla på och roasta folk. Mm. Det är för att skämten, det finns inga skämt. Så nu ska man börja liksom mobba varandra på ett kul sätt på scenen.
Du har ju själv varit med i roaster.
Vi gör ju det, du och jag, på scenen.
Ja,
det funkar ju. Den roasten är kul.
Ja, nu lyckades du tala mot dig själv i en och samma mening. Det är det vi gör. Det där är bara skit.
Jo, men det är ju för att du inte har några skämt.
Det finns ju roast-skämt. Nej, men jag tycker stand-up, alltså Sverige är ett mindre land än till exempel USA och har en kortare tradition. Men jag tycker ändå det finns väldigt mycket bra. Det finns ju de som jag skrattar åt jättemycket. Varav du är en av dem. Jag tycker du är extremt rolig stand-up-komiker.
Nej, men du har ju också dina poänger. Du har ju definitivt dina poänger. Och dessutom tar lång tid att bli slutkomiker.
Ja, det gör det.
Så det måste ju bli. Och det kan inte bli stupkomiker om inte man övar inför publik och prövar på publik och käftar mot publiken. Och det är egentligen det som jag skulle behöva för att få en ny akt. För att jag ska kunna få nya berättelser, nya rutiner och ny stand-up comedy material så borde jag egentligen hålla på klubbar och sånt. Och testa, och precis som du och jag har gjort, läst tidningar, prova, sitta och skriva. Men jag har inte den här motivationen, för jag känner att som småbarnsförälder att kuska runt på klubbar för några tusenlappar för att få nytt material, det är liksom inte riktigt, jag är inte riktigt så desperat behov av det, va. Utan jag gör mina företagsjobb och möter på folk som aldrig har hört min akt innan, och då framstår den som fullkomligt genial, för de har aldrig hört den. Och det är en fälla det där, det är en svår fälla där, en svår balansgång det där. Jag vill ju vara på Norra Brunn och vara själv på Norra Brunn. Jag sa till han Peppe Marcella som har det, jag måste få köra själv kanske en fredag, lördag, varannan månad någonting, just för att till exempel första halvlek då testa nytt material, och i andra halvlek då efter paus köra hits, så att ja, arbeta fram på det viset. Men det vill han ju inte, utan han vill ju då att det skulle vara lekstuga och att publiken skulle vara försökskaniner för nybörjare då, att det ska vara klubb. Och då sa jag tack och hej, nej, då vill inte jag vara med. Jag tänker inte åka upp och stå för ont i ryggen i baren och lyssna på folk som tröttar ut publiken i 2 timmar. Och sen ska du komma in 21:45 när folk är dödströtta, suttit från 7 och betalt dyra pengar.
Det är ganska mycket ursäkter man har från din sida just nu. Du hade kunnat testa material på andra klubbar. Du framstår ganska mycket som en komiker som har gett upp. Att du inte riktigt orkar testa fram nytt material och komma och jobba fram en ny show som du skulle kunna tjäna bra pengar på om du hade nu.
Det här är rätt bra att vi pratar om det här med att testa nytt material. Därför grejen är att det är ju det som alla måste göra. Att testa nytt material.
Självklart.
Att få nytt material. Men å andra sidan, vilka har hört alla mina grejer egentligen? Om vi tittar på din publik. De som känner till stand-up comedy. Som har hört stand-up comedy. De kanske har hört någon enstaka grej av mig. Du har bekanta komikerkompisar som har hört vissa rutiner. Allt som jag har kört. Men 90% av dem som på den här turnén har varit med har ju inte hört.
Nej, så är det ju. De har inte hört.
Så jag tycker att många komiker låser sig vid det här med att man ska piskas fram och göra nytt material hela tiden. Och det tror jag gäller för de som mjölkar Svenne. De måste göra det. När de åker ut och mjölkar Svenne varannat år, då måste de ha nytt material. För det är ju deras publik som kommer tillbaka och betalar 700 spänn. Mm. Då går det ju inte att komma och betala 700 spänn eller 800 spänn, kanske 1000 spänn för att höra samma sak igen. Nej. De är piskade när de ska mjölka Svenne att hitta på nytt material.
Ja.
För det är ju, för dem är det ju miljonbusiness. Det är ju inte för dig och mig. Och för unga komiker så kör alltid ditt bästa material när du känner det. Om jag skulle omsätta miljoner, det är klart som fan att jag skulle sitta och krysta fram skämt vid datorn för jag skulle hitta på nytt. Om jag sitter och krysta i 4 månader, tvingar mig fram att hitta på och testar och har övningspublik och åker runt på klubbar och jobbar, då klarar jag att få en ny fräsch timme varannat år.
Och då hade du kunnat tjäna mer pengar också.
Ja, precis. Då hade jag också haft 12 miljoner på banken som tack. Det är ju big business för de här människorna då.
Ja, det är egentligen det du vill göra också, men du orkar inte. Nej,
du kan inte komma dit om inte du syns i rutan.
Ja, men det hade du...
Måste
det
bli folklig kändis.
Du har ju
kändis.
Syns i rutan mycket. Men sen ser det också att du...
Du måste bli folklig kändis. Jo. Det kan inte Peter Wahlbeck bli, tror jag.
Nej, för att Peter Wahlbeck är ganska otrevlig ofta mot folk. och paja relationer genom att vara ett svin med jämna mellanrum.
Du skulle ringa den här krogen i Linköping. Du, det var jag som klagade på att det är mat för otjänlig. Jag ville bara säga det innan jag säger en sista sak. Att er, vill ni ha stand-up comedian på eran
Ja, men sånt. Alltså det är klart att ryktet sprider.
Om man då säger nej. Ta era jävla skolpotatis, köp i röven.
Du har ju liksom ganska dåligt rykte och du är ganska taktlös. Till exempel när jag har ju läst den här boken då, Jag bombade. Med olika, då var det massa olika komiker som liksom skriver att du har betett dig dåligt på olika sätt och att du aldrig betalar maten och sånt där. Så jag var ganska noga med så här, men fan, nu får du ge lite pengar här också. Du liksom sa, okej, nu har vi en nota på 700 spänn, då betalar jag den, men då, och så ger du mig kanske 300, så här, men för fan, snåla inte nu, ge mig 350. Och så kom servitrisen in med liksom beloppet på den. Så skrev jag in, eller så bara klickade jag okej och drog mitt kort. Och då så sa du så här, men har han inte dricksat någonting? Han är ju snål som en jude, den där killen. Och hon vet ju inte att vi... att hon vet ju inte att jag är jude och att liksom vi har skämtat om det innan. För henne så sitter där bara liksom en otrevlig antisemit. Och för hon sa, wow, hon sa liksom, rygga tillbaka. Så, wow, wow. Och du reagerar inte på det, utan du bara, här har du. Och så slängde du en 50-lapp mot henne. Och när hon gick därifrån så uttalade...
Nej, så gick det till. Utan när jag upptäckte att du inte hade dricksat, då... Då tog jag fram pengarna och sa detta samtidigt på skoj. Gav henne 40 kronor, ja.
Jag tror inte hon fattade att det var på skoj.
Nej, det är möjligt kanske. Det är möjligt, men jag sa det för att du gärna ville vara lite judisk. Du skulle få höra det. För du var ju snål som en jude som inte gav dricks. För det måste
du
man göra.
Dricksat.
Ja, men det ingår ju... Du fick ju för mycket av mig ändå.
Jag brukar faktiskt dricksa när man själv har möjligheten att slå in beloppet. Men nu så kom hon med ett färdigt belopp och bara tryckte
Aha,
på.
Ja, okej. Okay. Det har vi förklaringen. Ja. Men, ja, det var ju bra att jag hade kontanter. Så,
ja, det var bra.
Så att vi, hon fick lite. För hon var ju snäll mot oss.
Ja.
Hon var snäll mot oss. Men det var inte så bra mat.
Tyckte du inte det?
Jag var på väg och be kocken komma fram.
Nej, vad i helvete. Det var ju svingott.
Hemmagjorda pizzan som var någon slags sån...
Alltså jag skulle säga att maten där var... Oh, fantastisk. Jättebra.
Tyvärr. Den hemmagjorda pizzan, det var en slags Kalle Anka hittepå pizza med någon slags sån deg. Det skulle vara en tunnbrödsblandningsdeg. Det var ju helt sekt och äckligt. Och så låg det smält ost i en hög på.
Det hade
ingenting med pizza att göra. Men jag höll käft, för att vi känner ju dem på den krogen då. Va? Men, vad heter det nu? Det heter ju...
Café
Deluxe i Växjö. Vi känner ju de som äger.
Ja, jag känner det. Jag tycker det är...
Men pizzan ska de jobba på.
Ja, det är väl din smak.
Om den nu ska vara så här lite lantlig, så går det inte att komma undan med tunnbrödsbotten med smält ost på. Tyvärr.
Jag tycker att det var jättegott.
Den här var god i alla fall.
Ipan gillar du.
Lakrisipa.
Men jag sa ju också det till dig då, liksom, för du hade ju någon, en ganska bitter utläggning om din karriär. Liksom att du hade fått, att stand-up-uppdragen hade störtdykit från kanske 1999 och fram tills idag. Och jag menar ju att du fick skylla dig själv ganska mycket för att du hade varit ganska otrevlig mot folk och så här. Och du sa också så här, ja det säger min sambo också. Exakt samma sak. Men lyssnar du på det här? Att...
Ja, precis. Nej, men det
stört... Håller du med lite i viss mån om det, att du får skylla dig själv?
Det störtdök ju rätt mycket jobb när Suk gick in i en slags... Det kom en ny tjej på den här stand-up-comedy-klubben Suk som var hand om Norra Brunn.
Mm.
Och hon gillade inte mig.
Mm.
Hon heter någonting, jag vet inte.
Trots att du var helt trevlig mot henne alltid. Bara.
Nej, men det var väl det att jag... De kunde inte riktigt separera mellan... uppträdande på Norra Brunn inför en live-publik en helg och en publik på ett företag. För det är ändå så att när man är ute på ett företag så silar man ju snacket lite grann och är mer artig och kanske inte svär och brusar upp. Mm. Det är inte alls samma publik, så varför ska man då köra ett tufft språk och en viss jargong? Jag tror inte de kunde riktigt separera på det. När kunder ringde och frågade stanna, för hon hade ju en bild, för hon var ju en total novis, den som började jobba med det. Så då gick de ju på de här säkra korten. Och det är ju klart så att om du är företagare och framgångsrik företagare, håller på med jakt och sånt.
Mm.
Och är lite så, tjäna pengar. Då vill du ju inte kanske lyssna på någon som du vet är emot jakt. Hänger med? Så är det ju också naturligtvis. Så att det är klart att om man då, jag menar näringslivet och företagen, det är ju de som upprätthåller mycket kultur i Sverige genom att boka... allt som från musik till komiker.
Mm.
Du måste vara, för att du ska kunna, du kan leva på det, du kan göra massa klubbgig, du har massa annat att leva på.
Mm.
Du har många bäckar små. Men för min del som kanske måste ha in mycket pengar på företaget, jag är jävligt beroende av företagsjobb. Och säger också att det är väldigt tacksamt och roligt att uppträda för företag. För det blir verkligen så. Och det är också väldigt enkelt för mig, för de har aldrig hört min akt.
Mm.
Och då blir det ju fantastiskt. Första gången de hör till exempel Pizzeria Pingvin eller något annat, va? Och nu också då Happy Ending Undercover Police.
Är det en ny?
Det är en ny.
Börja köra den nu.
Den ska jag börja köra. Ja.
Det var, den har du väl utvecklat under
den har vi vuxit. Ja. Den har du hjälpt till med att få fram. Happy Ending Undercover Police.
Ja, jag kan inte ta åt mig allt för mycket ära. Det känns
du, att... du hjälpte ju allra högsta grad. Du frågade om det fanns en happy ending undercover polis. Du sa, det finns det ju.
Som jag minns det så var det bara du som började prata fritt om det. Och sen så i efterhand har fått det till att jag hjälpte till med det. Till.
Du ligger bakom den rutinen. Du är egentligen hjärnan bakom Peter Wahlbecks happy ending undercover polis. De som är ute och naglar fast thai-massörer när de mot slutet råkar nudda könet på någon.
Och där har jag tagit upp det ganska många gånger med det, att det är ju inte olagligt att sälja sex i Sverige. Så ja, den historien går inte ihop.
Jag tror inte det stämmer. Jag tror inte det stämmer det där.
Att du tror, alltså i
Sverige... Jag tror att det i allra högsta grad räknas som prostitution.
Ja, men så är det i Sverige att det är lagligt att sälja sex, men det är olagligt att köpa sex. Ja, har du missat det?
Du är helt ambivalent, du är korkat.
Men reglerna är så i Sverige, så kan man tycka vad man vill om dem, men har du missat att reglerna gäller?
Jag har hört det förut, men jag trodde ingen trodde på den dumheten. För hur fan ska man kunna sälja om man inte får lov att köpa? Hur fan ska du kunna få... Det är ju helt korkat. Det är klart att det är förbjudet.
Du tror inte att reglerna ser ut så, eller?
Jag har hört det förut och jag vet att det är så också någonstans. Men du hör ju själv hur dumt det låter. Du får inte köpa, men det är inte olagligt att sälja. Men hur ska det då uppstå?
Alltså, hur det ska uppstå?
Ja.
Tanken är väl att de ska skydda sexköparna genom att, att de inte ska göra något... Eller de ska skydda de som säljer sex. Ja, nej, men genom att, då, att man inte ska kriminalisera...
Men då är happy ending lagligt då alltså?
Ja, alltså det är lagligt att sälja det, men det är inte lagligt att köpa. Så det är inte så att en undercover polis går in och haffar en massös som försöker sälja sex. Det är bara olagligt att
de
köpa.
De får komma på föreställningen och se hur vi lägger fram
ja,
det här.
Det är ju det blir
publiken ju, bör se det.
Publiken skrattar ju för att du gör en stereotyp imitation av en thailändsk kvinna. Det är många av dina rutiner som går ut på att du gör en karikatyr av en invandrare. Det ska jag säga väldigt stor procent.
Egentligen är det ju sån humor som inte är så bra egentligen, så kallad mobbing stand-up comedy.
Mm,
degraderar och indirekt mobbar dina världsmedborgare.
Det är det du håller på med?
Nej, all stand-up comedy.
All?
Ja, i princip. Allt, så här. Det är påhopp, mobbing, ljug, lögner och överdrifter stand-up comedy. Långsökta jonglörer som hamnar i en slags lögn.
Gillar du inte stand-up comedy som konstform?
Det, egentligen kan jag säga att jag inte gör det faktiskt. Men faktum är det, som när till exempel Johan Glans uppträder för en fullsatt teater, då är det ju bra. Men det blir ju inte magiskt någon gång. Men han är så rutinerad och gör det så jävla bra så att det blir kul.
Har du aldrig sett magisk stand-up comedy?
Det måste jag säga att det har jag nog fan aldrig gjort. Däremot har jag sett magisk teater och opera och magisk film.
Har du själv aldrig haft ett gig som känns, jo, det känns magiskt?
Ja, faktiskt.
Så då är det magiska stand-up.
Nej, jag har varit med om stunden när det har varit magiskt. Men, inte en hel act. Nej, men när alla har skratt och det har varit sånt flyt från alla komiker som har medverkat den kvällen. Man kan nästan säga att det var magiskt för att det var så fruktansvärt roligt och klockrent. Men det har ju mycket med publiken just då i den stunden. Det är ju lite tur när det uppstår.
Just är det.
Och jag har ju varit med på teatrar också där det är perfekt ljud, perfekt rörelse. Jag kan säga att jag tyckte nog att det var på snudd magiskt i Växjö när jag hade min långa harang där. När jag glömde det här med Black Pope och jag bara körde hela det religionssnacket där. Och det var så där att jag tror att många där verkligen fattade min poäng, för jag hade gott om tid, bra ljud. Och
men det var inte så mycket skratt alltså, nej, på den religionen.
Nej, det var ju tyst. För att det var ju väldigt tyst. Men sen kom det ändå förlösande skratt när de förstod att det var ändå rätt roligt. Men det är just det som är bra, att de åker iväg. Och helt inne i berättelsen, plötsligt så vaknar de till liv att jag har just det, det är ju humor.
Ja, det var ju du hade en rutin då också om islam. Och,
jag har ingen om islam.
Nej, men om jag nämner
inte ordet.
Koranen.
Nej, jag nämner inte ordet.
Du gör en imitation av hur det låter när någon läser Koranen.
Nej, inte någon mulla eller någon sån läser Koranen, utan... Och ikväll när vi kör sista föreställningen på Skalateatern, så ska jag bygga ut den ännu mer, för jag har kommit på ett trick hur man ska göra det. Som jag kom på i den improvisationen i Växjö.
Mm.
När jag hade tid.
Ja, det var väldigt roligt när du sen sa att men det här är ju lite generaliserande.
Precis.
Att du kom på dig själv med att du var generaliserande. Då skrattade ju publiken väldigt förlösande. För att
precis.
För de har ju suttit nervösa hela tiden när du härmar en arabisk man som läser ur en helig skrift.
För sin fru.
För sin fru, ja.
För sin fru. Och varför hon ska lyda, för det står i den boken.
Ja, och det tror jag folk uppfattade som väldigt fördomsfullt. Och sen så när du själv bara så vänder, gör en 180-vändning och bara säger, ja, det här är ju generaliserat. Då blir det ju... Men det är också någon form av freakshow då, att man tänker, vad är det här för snubbe som står där och säger sån här konstiga...
Nej, det är ingen freakshow, det är vast. Det är brutalt, det är skoningslöst, det är avslöjande, det är väldigt roligt. Det är ju precis det som är den fina formen av svensk comedy, när den blir så här samhällspolitisk och man får skämta om allting, för det ska vara högt i tak och bra och modernt. Det är vad det är.
Du förvånade mig ganska mycket också när du berättade att du röstade på Miljöpartiet. Och så hade du en utläggning om att du ville ha någon form av... Då gjorde du en imitation, en ganska, vad jag skulle tolka, föraktfull imitation av en tant som var den här miljöpartisten som du föreställde dig satt i riksdagen och argumenterade. Hur lät hon ungefär?
Nej, men jag sa till att det har haft det som en stand-up-rutin.
Jaha, du har det? Okej. Okay.
Ja, jag har haft det.
Mm.
Att man slänger in det så här i förbifarten. Jag brukar ju rösta Miljöpartiet. Och så tänker folk så här, han gör det för att han är lite vegetarian och kanske tror lite på miljön.
Men du gör väl det på riktigt?
Ja, det gör jag. Jag tycker att ett miljöparti i Sveriges riksdag är viktigt.
Mm.
av alla parlamentariska inriktningar, så är det bra att de sitter där. Och då är det ju det. Men inte, säger man då på skoj till publiken. Det är inte för att jag tror så mycket på miljön och sånt, utan just bara den vetskapen att det sitter som frigid liten miljöhona med någon sån sjal och sån här lappnäbbskor i något sånt här utskott. Att de ska diskutera vapen med moderater sådär.
Jag tror inte på det här med vapen. Jag tror att det blir någon kretsgång.
Och så sitter någon sån. Putin kommer ju nu och ska inta Gotland.
Nej, vi ska inte ha mer vapen.
Och då målar man upp den bilden. Av någon sån här, du vet, sån här igentorkad kvinna. Som bara sitter sådär och bara är sådär. Frigid och torr. Liten grå mus med näbbstövlar. Och då skrattar publik, för de fattar ju att det är såna som är med i Miljöpartiet.
Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Peter Wahlbeck.
Fullbordat samtal.
Tack till min klippare Marcus Blomgren, som ni kan följa på @MarcusBrumgren på Sveriges minst uppskattade Instagram-konto enligt honom själv. Missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.